ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وصلنا إلى هذا الحديث العظيم وهو تجديد الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم جدد إيمانكم تشكروا من قول لا إله إلا الله، فعرفنا أن هذا الذكر هو مجدد للإيمان في قلب الإنسان،
وكل ذكر كما قلنا يكون له أثرا في قلب المؤمن وفي باطن الإنسان المسلم، كل أثر كل ذكر له تأثير غير تأثير الذكر الآخر.
Okej, efter att vi har tagit nämnt hadisen med att upprepa ofta la ilaha illallah för att förnya vår tro, så kan man även nämna att det finns många olika sorters åminnelser och sorters adkar som alla har olika inverkan på människan och dess hjärta.
فالحمدلله مثلا تأثيرها في قلب الإنسان غير تأثير لا إله إلا الله، فعندما يكثر الإنسان من قوله الحمد لله الحمد لله الحمد لله فأن هذا له أثر في باطنه، وهو تنمية الشكر لله عز وجل وشهود أن النعم من الله سبحانه وتعالى.
Okay. Ett exempel på detta är till exempel den som ofta säger الحمد لله الحمد لله الحمد لله som tackar Allah سبحانه وتعالى ofta. I honom uppstår en känsla och ett tillstånd av tacksamhet inför Allah. Inte bara tacksamhet utan även ett tillstånd där man bevittnar de gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala har gett dem.
Och عندما يقول مثلا الانسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله فان تاثير هذا الذكر في قلبه ليس كتاثير قول الحمد لله، فان هذا يزيد في باطنه من معرفه الصانع سبحانه وتعالى ويعمق في باطنه تنزيه الله عز وجل عن مشابهه المخلوقين.
اتانات اكزامبل ات ذن سم اوفتا اوبريبا سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اذا troende människan som upprepar detta får han ett ökat tillstånd av närhet till Allah, samtidigt som han får ett sätt att avlägsna Allah och ta bort Allah från allt sådant som inte kan tillskrivas honom.
Och عندما يكثر مثلا من قول الله اكبر كمثل الصلوات الله اكبر الله اكبر الله اكبر بين كل انتقال وانتقال وركعه وركعه وتكبيره بين ركن وركن الله اكبر، فان هذا يعمق في باطن المؤمن ان لا كبير سوى الله سبحانه وتعالى، وان كل ما سوى الله عز وجل كبير صغير، كل موجود هو اثر من اثار وجود الله سبحانه وتعالى.
Och en åminnelse som används väldigt ofta som vi använder i vår bön mellan sujud, mellan rukua, mellan när vi står upp, när vi inleder, när vi avslutar, det är takbir att säga Allahu Akbar, att Gud är den största. Och den effekten som denna dikir har i den troende är att han bevittnar och får ett tillstånd av Allahs storhet, och i och med detta så får han även ett tillstånd av fattighet, av behov till Allah, och han får ett tillstånd av tillbedjan och tjänarskap inför Allah.
وعندما يقول مثلا حسبنا الله ونعم الوكيل او حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل ونعم الوكيل، هو ينمي في قلب الانسان حقائق التوكل على الله ويعرفه ما معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى.
samtidigt en ذكر som nämns är حسبي الله ونعم الوكيل. Och denna sorts ذكر den ökar inom människan beroende till Allah, och att man tillförlitar sig endast till Allah, det som kallas för tawakkul.
لكن عندما يقرأ القرآن نظرا لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وله من الخصائص ما لا توجد في أي ذكر آخر من الأذكار، فأنه عندما يقرأ القرآن تنمي في بواطن الإنسان كل هذه المعاني المشتركة. قد يصعب على الإنسان أن يقرأ آية في القرآن فيقول كيف هذه تنمي معاني الشكر، ظاهرها التنزيه مثلا، أو قد يقرأ آية من آيات القرآن ظاهرها الحمد لله عز وجل فيقول كيف تنمي هذه الآية في بطني معاني التنزيه لله أو معاني التكبير لله، من حيث لا يدرك عقله ذلك. لكن كل آية من آيات القرآن فيها هذه المميزات التي تنمي صفات الإيمان في قلب المؤمن مشتركة كاملة.
Vid läsandet av recitationen av Koranen så innefattas alla de här egenskaperna av tacksamhet, av Allahs storhet och av en tillförlitlighet för Allah subhanahu wa ta'ala. I en läsning, även om vi läser en ayat som handlar om tacksamheten inför Allah, så ökar det inom oss känslan av tillförlitligheten för Allah. Dessa är av Koranens dolda nyttor. som Allah subhanahu wa ta'ala ger människorna genom att de reciterar hans ord.
فعندما يقرأ المسلم مثلا قوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فيظن أن هذه الآية مخصصة بالتسبيح والتهنيت والتحميد لكنه لا يدرك العلاقة الخفية بينها وبين التقدير بينها وبين الثناء على الله عز وجل.
أوكي. Som han gav mig ett exempel på en vers som handlar om Allahs storhet och Allahs överlägsenhet och att han är långt bort från skapelsen i sina egenskaper. Och en vers som handlar om tacksamheten för Allah. Men denna versen är också förknippad med andra egenskaper och andra tillstånd som en människa kan ha av längtan, av kärlek, av tillförlitlighet för Allah subhanahu wa ta'ala. Sådant på ett sätt som är dolt för människor.
وبعد أن فرغنا من هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر الذي يكون مانعا للقلب من شعوره بتجدد هذا الإيمان حتى وإن قال لا إله إلا الله فإنه قد يوجد مانع على القلب يمنعه من أن يتحقق بهذه الحقائق الإيمانية.
في قمة الناس كمان حديث ثم أن حديث ثم تكرار هذا dessa ord, även om man säger dessa ord av förnyelsen av tron av la ilaha illallah, så hindras de för att förverkligas i människan och att implementeras i människans inre.
Fadala sallallahu alaihi wasallam hubbu ad-dunya rasu kulli khati'atin. Lam yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya rasu kulli khati'ah. Qal hubbuha ras kulli khati'ah.
Och profeten sallallahu alaihi wa sallam säger kärleken till det jordiska livet, alltså till det världsliga, är roten till allt ont. Och han säger inte att det jordiska livet eller världen är roten till all ont, utan han säger kärleken till dem är roten till all ondska.
الدنيا ليست مذمومة على الإطلاق إنما تكون مذمومة إذا لم يستغلها المسلم في الربح الأبدي والفوز الكرمدي الذي يعود عليه إذا استغل وجوده في ظهر أيام الدنيا في أيام الحياة الدنيا.
Användandet av dunya här, världen, är inte ett absolut begrepp som handlar om att man ska ge upp världen totalt, utan vi är här i dunya för att leva i den och leva bland den. Så att man ska inte misstolka det så att man måste ge upp hela världen och allt som finns i den totalt.
كيف تكون الدنيا مذمومة على الإطلاق والإنسان لا يحصل على الدرجات العلى والفراديس العالية وللمقامات في هذه الحياة مقامات القرب من الله في هذه الحياة إلا وهو موجود في الدنيا؟ إذا الخيرات الأخروية مترتبة على وجوده في هذه الحياة فلو كان عمره قصيرا في هذه الدنيا ما حصل على درجات عالية.
Det är omöjligt för att det ska vara dunya som ett absolut begrepp, för att hur kan det vara så att jorden i sig eller världen i sig är roten till all ont när man egentligen når Allah via sina handlingar här i världen? Så egentligen så är världen ett medel till att komma nära till Allah om man handlar genom att ha rätt handling.
لذلك فإن الدنيا المذمومة التي من أحبها سببت له الخطايا كلها هو أن يتعلق في هذه الحياة بالمحرمات أو بترك الواجبات فإذا ترك الواجبات أو وقع في المحرمات وأحب هذه الأمور التي توصله إلى هذين الأمرين فهذا تتفرع منه بعد ذلك جميع الخطايا كالكذب والغش والزور تتفرع من هذه الخطلة.
Det som innebär här med världen och det världsliga är inte bara att världen i sig, utan det är kärleken till den. Kärleken till världen och det världsliga som bidrar till att man gör det som är otillåtet. Och man försenar eller inte gör det som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat en att göra. Den kärleken, denna sorts kärlek till världen är den som är roten till all ondska.
ويتفرع منها بعد ذلك الإيذاء والضرب بغير الحق وممكن حتى كبائر الذنوب كالقتل وغير ذلك كل ذلك إذا كان تعلقه بالدنيا مذموما فتتفرع منها جميع الخصال المذمومة وإذا قطع هذا الأصل فأنه يأتي بعدها عكس ذلك كل الخصال المحمودة تأتي.
Den som har en viss kärlek, fel sorts kärlek till världen, till det världsliga, som gör tjänaren beroende av världen, han kommer även att begå massa fel och göra massa ont på grund av denna kärleken. Både stora och små. Han kommer göra illa folk. Han kommer att såra människor. Han kommer att synda mot Allah. Han kommer att göra illa sig själv och förtrycka sig själv.
Det är det. الدنيا المذمومة هي التي توقع الإنسان لمعصية الله عز وجل أو تجعله يبتعد عن واجبات الله سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فإنها قد تكون مندوبة تعينه على طاعة الله، على عبادة الله، على ذكر الله.
So den dåliga världen eller det dåliga i det världsliga, det är det som får människan att komma bort från Allah och komma bort från tillbedjan av Allah och att göra illa andra människor. Men det finns något gott i världen, och det goda i världen, det är det som gör att man närmar sig Allah via världen.
وبعد ان فرغ من هذا الامر والبيان ان حب الدنيا قد تتفرع منها جميع الخطايا ذكر ما هي الدنيا هذه الدنيا المذمومه هي الشهوات او الاحاسيس والعواطف والافعال والاعمال التي يعملها الانسان فتوصله الى سخط الله والعياذ بالله.
Innebär det som händer när människor börjar sätta sin kärlek till världen och till det världsliga är att allt han gör, alla hans tankar och hans känslor och hans tillstånd blir förvandlas till dåliga känslor, till dåliga sätt, och hans förhållande till det som är runt omkring honom blir dåligt, och till och med förhållandet till Allah subhanahu wa ta'ala blir ett dåligt tillstånd, och han blir upprörd och förnekar, han blir förnekande mot Allah och envis mot Allah.
لذلك فإن المسلم إذا رأى أحاسيسه وعواطفه تتجه به نحو معصية الله أو نحو الخطيئة فإنه يملك نفسه، يزكي نفسه، ومن اتبع نفسه على ما تشتهيه فإن طريق اتباع النفس على ما تشتهيه وإعطاء النفس كل ما ترغب فيه حتى وإن كان مخالفا لأوامر الله هذا هو الطريق الموصل إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يليه: حفت الجنة بالشهوات وحفت النار بالمكاره.
Och därför, på grund av detta, så är det viktigt för människan att kunna kontrollera sig och kunna veta var han sätter sina begär och kunna hålla kontroll över sina begär och rena sig från de dåliga begären som hans ego har och rena hans ego för att inte längre vilja ha det dåliga i denna värld. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam säger att lusten och att följa lusten är att avhålla sig från lusten är vägen till paradiset, och att följa ens lustar och ens egot begär är ett sätt att komma in till helvetet.
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس البشرية المعتادة التي لم ترتدي النفوس البشرية أربعة أنواع: النفس الأولى النفس البشرية المسمات النفس الأمارة بالسوء التي تامر صاحبها دائما بالسوء، هذه تحتاج إلى منازعة وتحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى تهذيب، تتهذب نفسه حتى لا تأمره بشر القط.
أوك رسول صلى الله عليه وسلم برسر والله سبحانه وتعالى قال رمصه في قرآن أب بذي سمينيكور هار فيرا أوليكا صورتس نفس أوليكا تلتون بوينت نفس. Och den lägsta och sämsta tillståndet som ens nafs, ens ego kan ha, det är det som kallas för nafs al-amara bis-su. Den nafs, det ego som kommenderar eller beordrar människan att göra det som är ont. Och denna sortens nafs måste man rena och måste uppfostra och tämja.
هي تطالب الإنسان بأن يعطيها شهواتها وملذاتها حتى وإن كانت هذه المطالب مخالفة لأمر الله، هي لا تعرف إلا أن تأمره بكل ما تشتهيه، فإذا تابع الإنسان نفسه على هذا الحال بكل ما تشتهيه ولم يقومها ولم يهذبها، كيف عليه أن يتحقق له هذا الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: حفت أي أحيطا أو أديرا، حفت النار بالشهوات أي ما تشتهيه النفوس، أي هذا الصنف من النفوس، النفوس الأمارة التي هي في مبتدأ كمالها.
أوكي. Därför är det viktigt att rena nafsen och uppfostra nafsen, för att nafsen är den del i människan som för fram och odlar fram de här känslorna av begär, av lust till det dåliga i världen. även om den odlar fram känslor och begär som gör emot Allahs bud. Därför är det viktigt att uppfostra denna och hindra den från att följa de här begären och att låta de här begären att komma fram. Och därför har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt att runt omkring helvetet så består det av frestelser och av begär. Och runt omkring paradiset så består av sådant som nästan inte tycker om.
ثم إذا راقب الإنسان نفسه هذه وأعطاها الشهوات التي يحلها الله عز وجل وحجبها عن الشهوات التي لا يحلها الله سبحانه وتعالى منعها وحجبها تنتجل تتجوهر وتتنور وتصير بعد ذلك نفسا أخرى يقال لها نفس لوامة. هذه النفس اللوامة لا تأمر صاحبها بسوء، لكن لو أخطأت أو زلت فأنها تتندم وتلوم صاحبها لوما كبيرا حتى تحفظه
انه يقع مره اخرى في ذلك الخطا. اوكي. من كان أفوست دنا نفسا دن دوليا وخمسة نفس الأمارة بالسوء ينم أس يدي دي سمي تلوتت لوتن فو أو دي سم الله سبحانه وتعالى هو تلوتت دن أتها ولوتا دن أوستو فران دي سم الله سبحانه وتعالى هو تبيودت دن أتها. اوك ينم أترين دن أفوست دن سو كومر من فيدار تل نفس نفس nästa tillstånd av nafsen som är nafsul lawama. Och nafsul lawama är den nafs som dominerar människan. När han gör någonting dåligt så får den honom att börja tänka efter och inse att han har gjort någonting dåligt.
ثم إذا بقي أيضا يسايس نفسه هذه اللوامة يمنعها مما لا يحل لها يقبل بها على الأمور التي فيها صالحها أي يزكيها فأنها ترتقي بعد ذلك وتتحول وتطمئن لهذه الأعمال. درب نفسه على الأخلاق، درب نفسه على الطاعات، درب نفسه على المعاملة الحسنة مع الناس، تطمئن بهذه الأعمال فتصير مطمئنة بعد أن كانت أمارة تأمره بالسوء سايتها وسايرها وزكاها فتصير مطمئنة. وهذا هو الفلاح الأكبر في تزكية النفس حتى تتعود على المضرات وعلى فعل الخير وعلى النفع للآخرين وعلى الأخلاق، يصير ديدنا لها ليس شواذا ولا أحيانا ديدنها تباعها هذه الصفات الحسنة.
أوكي. Det är viktigt att man fortsätter jobba med denna nästen och fortsätter utveckla och rena uppfostraren tills man kommer till det tredje tillståndet som är al-nafsul mutma'inna, vilket är denna som är nöjd eller som är vid ett tillstånd av tillfredsställelse. Den är tillfredsställd med att göra tillbedjan till Allah. Den känner en viss njutning i att göra tillbedjan till Allah, i att lyda Allah, och att den vill avstå från det som Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit.
ثم بعد ذلك تترقى هذه النفس في هذه الطمأنينة إلى ما لا نهاية، يترقى وتترقى وتترقى حتى تصير نفسا كاملة قريبة من أنفس الأنبياء، ليست كنفس الأنبياء قريبة منها، فإن نفوس الأنبياء لا مصنع للبشر للوصول إلى درجتهم ولا إلى مقامهم ولا إلى منزلتهم، لكنها تقرب نفوس البشر حينئذ بعد أن تطمئن بالأخلاق وبالطاعات ويصير عادة راسخة لها. ومن كانت نفسه بهذه المثابة مطمئنة بالعبادات وبالأخلاق وبالطاعات فأنها مبشرة أن تكون من أهل الجنة.
Och det fjärde eller nästkommande tillstånd genom ständig rening och ständig tillbedjan och ständigt försöka kontrollera och avhålla det onda från nafsen och förhålla sig till det som är förbjudet och det som Allah har tillåtit, så blir nästan bara mer och mer uppfostrad, renare och renare, ända tills den uppnår ett tillstånd av fullkomlighet. Det är inte den fullkomlighet som profeterna har, men det är i närheten utav det. Profeterna har en fullkomlighet som inte resten av människorna har, men människan kan genom strävan och genom att kämpa med sin nafs rena den till ett tillstånd som är väldigt nära till det. Och när man når till det här tillståndet, när man uppnår det här tillståndet av fullkomlighet, då kan man säga att man har blivit belönad med paradiset.
لذلك الذي ماشى نفسه وهذبها حتى وصلها إلى هذه الدرجة فهو من المفلحين، كما قال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها والذي بقي يتبع غش نفسه وهواها فهو من الضالين، كما قال سبحانه وتعالى: وقد خاب وعنده الخيبة من سائر الجوانب، وقد خاب من دساها، أي أضلها أو أغواها أو تبيعها على ما تشتهي.
Denna detta tillstånd av nöjsamhet och fullkomlighet, ett renat tillstånd av natten, är det som leder till lycka, till evig och sann lycka. Genom Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Den som lyckas rena den, det är han som uppnår lycka. وَقَدْ خَابَ مَنْ زَكَّاهَا. Och den som inte lyckas rena den, han blir han får ett misslyckande. Han får ett misslyckande i denna värld. Hur? Genom att han hamnar i det dåliga som finns i denna värld. Och han är även misslyckad i den kommande världen. Hur? Genom att han i denna värld gör sådant som inte lyder Allah. Genom att han inte har renat sin nafs, så följer han dess begär till det dåliga.
لذلك هذه النفس كما قلنا كلما تكرهه هو طريق موصلا إلى الجنة، النفس الأمارة، وكلما تحبه يحذر منها الإنسان فإنها غدارة، هو طريق موصل إلى النار، إلى أن تصير مطمئنة فتحب الخيرات، فيذهب هذا الميزان، يزول هذا الأمر، ويصير كلما تحبه يحبه الله، وما لا تحبه وتنفر منه يبغضه الله، لكن هذا قليل الذي يصبر الإنسان على موالاة الجماعات والقرآن والقيام والطاعات، حتى وميزانه في هذا أن يرى نفسه تميل إلى أي شيء. فإن كانت تميل إلى الطاعات والقربات فيعلم أنها بدأت تتنور وتتجوهر وتصر إلى درجة من الدرجات، بعد ذلك تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. وإن كانت لا تزال تميل إلى المخالفات فهي تحتاج أن يحاسبها وأن يراقبها حتى لا ترديه وتدخل معه ويعطيها كل ما تشتهيه حتى يكون ما وا من زلبه بعد ذلك إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
Och det finns en väg, ett sätt att mäta så man kan se var man är någonstans och i vilket tillstånd ens nafs är. Och den vågen har med att om man har en nafs, om man vet med sig att man finner nöje och man tycker det är, man finner en viss slags tillfällig lycka i att göra synder mot Allah genom att vara lat och inte göra sin tillbedjan. Om man finner nöje och glädje i de handlingarna, då ska man veta att man har en nafs som är ofullkomlig, som måste renas. Och när den här nafsen har blivit renad och uppnått en viss sorts fullkomlighet, så kommer den istället att önska och begära det som Allah tycker om. Och den kommer älska det som Allah älskar. Och den kommer göra allting för att komma nära Allah så mycket som möjligt.
والناس درجات، تتعامل مع الناس على اختلاف درجاتهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي يلي هذا حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، ذكر حقوق المسلم. أنت عليك حقوق لكل إنسان حتى وإن كان غير مسلم، أما المسلم فلك عليه حقوق أخرى أدلها هذه الخمس الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، خمس من حق المسلم على المسلم.
Och det är av nafsens nöjsamhet. När nafsen blir nöjd, så kommer den även att handla i enlighet med det som Allah subhanahu wa ta'ala påbjuder. Och den nafs som är fullkomlig och som är nöjd med sitt tillstånd av tillbedjan och att vara en tjänare inför Allah subhanahu wa ta'ala, den kommer ge allt som har en rättighet över en, kommer ge dennes rättighet. Så om någon har någon rätt över dig, så kommer du ge den rättigheten till den personen. Och profeten sallallahu alaihi wasallam nämner därför i en hadith att en muslim har fem rättigheter över andra. Alla människor har en viss rättighet över varandra, även om man inte är muslim. Men en muslim har särskilda rättigheter över varandra. Och de är fem som profeten sallallahu alaihi wasallam nämner.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا أن بعض الناس له عليك ثلاث حقوق، وبعض الناس له عليك حق واحد. فمثلا لو كان لك جار مسلم من أقاربك أيضا، أم من أبن عمك وابن خالك وابن عمومتك وابن خالتك، وهو جار لك، هذا لك عليه ثلاثة حقوق: الحق الأول كونه مسلما مثلك، الحق الثاني كونه قريبا لك فهو له حق القرابة، الحق الثالث كونه جارا له. أما إذا كان بجارك إنسان عادي غير مسلم فعليك حق الجوار، حق الإنسانية، تعطيه حقه. إذا أنت منعت حقه كأنك أخذت شيئا من حقه. إذا مررت عند مسلم من المسلمين سلمت عليه لم ترد عليه السلام، أو سلم عليه لم ترد عليه السلام، أو أنت لم تسلم عليه كأنك أخذت شيئا حقه، ليس مالا وليس ثيابا وليس دراهم ولا دنانير، أخذت شيئا من حقوقه التي وجبها الله عليك نحوه.
Varje människa har som sagt, vissa har människor har fler rättigheter än andra på en. Till exempel så har en muslim granne tre rättigheter över dig. Det första är att han är muslim och den har sina rättigheter. Och den andra är att han befinner sig inom din närhet och det är en viss rättighet för dig. Och den tredje är att han är din granne och det har också en viss rättighet. Och även för den grannen till exempel som inte är muslim, han är fortfarande din granne och han har därför en viss rättighet för dig, en viss rättighet för dig gentemot det. Och vad innebär det att han har en rättighet över dig? Det innebär att till exempel om du går förbi en muslim eller du går förbi din granne som är muslim och han hälsar på dig och du inte besvarar hans hälsning, det betyder som det innebär att du har tagit en del av hans rättighet. Du ger inte honom hans rättighet. Det är precis som att du tar en del av hans egendom. Så tar du genom att inte besvara honom en del av hans rättighet.
وحقوق المسلم كثيرة في رواية عشرة، وفي هذه الرواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسا من هذه الحقوق الآكدة التي ينبغي للإنسان أن لا يظلم فيها أحدا من إخوانه المسلمين بل يعطيهم حقوقهم.
För muslimen det finns i vissa återberättelser att det finns 10 stycken rättigheter. Men i denna hadisen så nämns 5 stycken rättigheter. Och det är de 5 som är väldigt starka. Som är obligatoriska att utföra och att ge till din medbroder.
فَمَنْ أَعْفَ النَّاسَ حُقُوقَهُمْ وَأَعْفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ حَقَّهُمْ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَمِنَ الْأَوَامِرِ وَالطَّاعَاتِ صَارَ مَحْبُوبًا عِنْدَ اللَّهِ إِذَا أَعْفَ النَّاسَ حَقَّهُمْ وَأَعْفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ حَقَّهُمْ.
Den som ger människorna deras rätt och den som ger Allah hans rätt, han blir älskad av Allah. Det är det enda som krävs av oss här på jorden. Att ge människor deras rättigheter och ge Allah hans rättighet.
من هم الصالحون الذين نسلم عليهم في كل صلاة؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
Vem är de rättfärdiga som vi i varje bön skickar våra hälsningar till? السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Vem är de människor som vi skickar våra hälsningar till i varje bön?
من هم الصالحون الذين طلب الأنبياء أن يكونوا معهم؟ سيدنا يوسف يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا
vem är de människor, de rättfärdiga salihin som profeterna sallallahu alaihi wa sallam önskade att vara tillsammans med, så som sayyidina Yusuf gjorde en bön som nämns i Koranen där han bad Allah subhanahu wa ta'ala att låta honom vara bland de rättfärdiga. Vem är dessa rättfärdiga?
Men hum as-salihun alladhina sayyidina Sulaiman mathalan ba'dan ataahu Allah 'azza wa jall الشياطين والجن يسخرون معه وملك الأرض. بعد ذلك قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الأنبياء والرسل يطلبون الدخول مع العباد الصالحين. من هم هؤلاء ولماذا يطلب الأنبياء هذا؟
زما لسا رفسا ليمني خور صن بروفيتنا صن بروفيتنا سليمان أكسو بادمات خوارا بلان. Han bad om att få vara bland de rättfärdiga tillbedjarna. Vem är dessa rättfärdiga människor?
As-salihun jam'u salih wa as-salih huwa man adda huquq al-ibad wa adda huquq Allah.
As-salih, den rättfärdiga, det är han som ger skapelsen dess rätt och sen ger skaparen hans rätt.
Adda huquq al-ibad سواء كان قريبا كزوجة وأب وولد وغير ذلك أو كان أقرب من القريب كالجار أو حتى حقا بعيدا كأن يكون له كشخص غير مسلم مثلا أدى حقه من النصح وغير ذلك فهذا صالح أدى حقوق الله وأعطى العباد حقوقهم لم يترك عنده شيء من حقوق العباد
دين رتفاليا ديهان سمير الله هانس رتهد وسمسيدان steg för steg ger var människa i sin närhet hans rättighet. Det börjar med de närmsta, hans familj, hans släkt, hans grannar, hans vänner och även de muslimer som han inte känner, som han träffar längs vägen och de som han inte träffat, som har gått bort innan honom.
ولذلك هذه الخمسة الحقوق نأخذها وهي عظيمة جدا لو قام المسلمون بها أو ببعضها سترى كيف آثارها عليهم في محبتهم لبعضهم البعض ستظهر آثار هذه التعليمات النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لنا أنت سلم على هذا لهذا التعليم أثر إذا أنت فعلته ستجني بركته وثمرته
till dessa handlingar, dessa fem rättigheter som profeten sallallahu alaihi wasallam nämner har en väldigt stark betydelse för vårt samfund och vår omgivning. Varje liten varje råd, varje enskilt råd av detta, om vi handlar i enlighet med denna, så kommer det göra en stor inverkan på oss och på dem runt omkring oss.
أول حق من هذه الحقوق سهل جدا وبسيط ويسير لكن أثره عظيم لو أنفق أهل الأرض كل ما يوجد في الأرض يريدون أثرا من آثار هذه السنة لما وصلوا إليها.
Det första rådet som profeten sallallahu alaihi wasallam ger är en mycket enkel sak, en mycket lätt sak, men som har en jättestor inverkan bland människor genom att öka deras närhet till varandra. Och hela världen, om de hade samlat för att komma på en handling som gav en så stor inverkan med en sån enkelhet, så som denna handlingen, så hade de inte lyckats.
الأمر الأول رد التحية إذا سلم عليك المسلم ترد عليه تحيته بأحسن منها أو بمثلها فإذا قال السلام عليكم أنت تدرك هاتين الكلمتين ماذا يوجد فيهما من الخيرات والرحمات عندما تخرج من فمك ومن لسانك السلام عليكم ترد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو أنفقت البشر ولا يقدرون أن ينفقوا لو حاول الناس أن يؤلفوا بين قلوب الخلق ويزيلوا الصفات الذميمة في نفوس بعض الناس حتى يتآلفوا ويتحابوا ما قدروا على ذلك لكن هذه الخصلة البسيطة كافية أن تؤلف بين القلوب بل ومجربة جدا في مجتمعات المسلمين الذين يقولونها بإخلاص وصدق واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم
دينا هاندين دين فشتا أرد بسوارة هلسنين att om någon säger till dig fred, må Guds fred vara över dig, att besvara denna handling med en likadan eller en bättre hälsning. Och denna lilla sak, om man förstår vad den innebär, det här med att säga må Guds fred vara över dig, den stora betydelse som den har, den stora barmhärtighet och de stora gåvor som dessa ord besitter, om man förstår detta och använder dessa uttryck, ett uttryck för ens inre, man säger det med en riktig avsikt till sina medbröder, så kommer det ha en stor effekt på omgivningen, en effekt som inte kan uppnås med någonting annat för att förena människors hjärta. Och detta är någonting som är beprövat. I många århundraden så har muslimer kunnat ena och förena deras hjärtan endast med dessa ord.
لكن إذا أردت أنت أن تكون من خير الناس وإذا أردت أن تعرف معنى التواضع لله عز وجل وأن لا يكون قلبك منجسا بأي ذرة من ذرات الكبر فحرص أنك إذا لقيت أحدا أن تبدأه أنت بالسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان حريصا على أنه يبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم
ett av etiketterna för hur man utför denna hälsningen det är att om man som människa inte har någon sorts storhet eller arrogans inom sig, att man tar för vana att försöka att alltid vara den som först ger salam, för att det inneligger någon slags arrogans i att inte vilja säga det först, utan man vill besvara. Så att den som har avlägsnat denna arrogans från sitt hjärta, han ska alltid försöka sträva över efter att vara den som först inleder hälsningen.
وإذا أردت أن تكون أن يكون بيتك سعيدا وأن يكون المجتمع الذي أنت تعمل فيه مع المسلمين سعيدا بلا أي مشاكل فاحرص إذا دخلت دارك أن تسلم على نفسك إذا لم يوجد أحد في البيت إذا وجدت أي شخص في البيت عندما تدخل دارك أول من تخاطبه زوجتك قريبتك بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن هذا كثير لأن يوجد المحبة العظيمة ولا تدع أي مشكلة ويكون البيت سعيدا هانئا
Man tar för vana att när man kommer in i sitt hem, även om det inte finns någon hemma, så ska man ta för vana att ge salam. Och denna salam man säger ger en slags välsignelse i sitt hem. Och om det finns någon hemma, så det första man ska säga till dem, det första man ska säga när man träffar dem är assalam, ge hälsningen. För detta inleder man sitt samtal och inleder man sitt träffande med denna människa genom hälsningen, så kommer det inte vara några problem mellan dem och det kommer bara öka deras kärlek till varandra.
حتى اذا اردت ان تتفاهم مع احد في اي قضيه او اي مشكله اذا اردتها ان تتوافق مباشره ولا يجد الشيطان منفذا ولا تجد الاهوى طريقا لان تفسد عليك شيء قبل ان تتكلم باي شيء اولا تبدا بالسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثم تدخل فيما تريد سترى بركه هاتين الكلمتين العظيمتين اللتين اخبر عنهما النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الغيوب ويعرف اثره
Och om du vill inleda konversation och du förstår att det kommer bli någon slags konfrontation mellan varandra och du vill avstå från detta, du vill förhindra att det ska bli argumentation, så är det första du ska säga salam till varandra. För att salam till varandra ökar er kärlek till varandra och håller borta sådant som shaitan och nästens dåliga begär. Och man ska försöka ta lärdom från att profeten sallallahu alaihi wasallam vet hur stor innebörd de här orden besitter. Och han vet det med sån kunskap som inte vi har. Och han vet, och därför har han gett oss de bästa av råden att ständigt ge salam till varandra.
Och det andra är att om du kallar din bror muslim till walima till honom eller till farah till honom, så tar du emot hans bön och går till hans hem med en god samvete.
Och det andra rådet som profeten sallallahu alaihi wasallam ger, som handlar om människans skyldigheter mot varandra, är att om din bror kallar en slags inbjudan, så måste du tacka ja till hans inbjudan.
Och det andra är att om du möter en akon från akonerna från muslimin, då säger vi akon i nasab eller gärib från dig från agar, och du kan ta med shuhudi genadeten, så shahad genadeten, så att han utgår Allah azza wa jall från thawabi och ajr, ma la yakhtaru ala bal, bal varad i riwaya, a'tahu Allah min al-ajr kagirafan, wal-giraf يعني تشبيه ليس حقيقة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذا الثواب في الميزان يوم القيامة كجبل أحد ليس الجراف مثل جبل أحد تشبيه للعقول تقريب للعقول
Och den tredje rådet är att om någon som du känner, någon bror till dig, inte ens om du känner, om du vet att någon muslim har gått bort och du ser att de ska göra janaza över honom, be begravningsbönen över honom, så måste du delta. Det är hans rätt över dig. Det är hans hack över dig. Och profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den som gör detta, för honom är en jättestor belöning som ni inte ens kan tänka er. Men som ett exempel så har profeten sagt att han kommer få en belöning stor som berget Uhud.
والخصلة الرابعة التي هي حق تعطيه حقه إذا مريض أحد من إخوانك المسلمين فاذهب واعطه حقه الذي عنده حقه عندك أن تزوره أن تخفف الزيارة وتزوره وتدعو له بخير وتقول الأذكار الذي علمك النبي صلى الله عليه وسلم إياها فتكون قد أعطيته حقه وحصلت على شيء كبير لا تترجم الألفن عن هذا الثواب الذي أنت ستحصل عليه بسبب قيامك بهذه السنن النبوية
Du ger din bror hans hack, din sjuka bror hans hack genom att hälsa på honom när han är sjuk. Och detta att hälsa på honom på ett kort och vackert sätt och göra dua för honom och be på honom på ett sätt som profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt oss. Och denna handling har en så stor belöning som inte ens våra tungor kan uttrycka.
عندما ضعفت علاقة المسلمين وتعظيم هذا الكلام النبوي المحمدي المصطفوي صار البعض منهم يمرض أخاه المسلم ولا يعوده بل البعض يمرض قريبه ولا يعوده يوشك أن تذهب هذه الأنواع من بين القلوب والتعليمات فيظل المجتمع بعد ذلك مفككا
رفيت محمد صلى الله عليه وسلم سوق افترسوق أطنى نوغم ليفخيك så gick inte folk och brydde sig om dem. De glömde bort dem. De hälsade inte på dem. Och kärleken mellan folk började splittras på grund av en sån liten grej. Och därför har profeten sagt att ni måste hälsa på era sjuka. Och profeten sallallahu alaihi wasallam lär ut att om du går och besöker en bror som är sjuk till dig, så finns det tre stycken adab, tre stycken saker som man måste hålla.
الأول أن يخففها في الزيارة فإن المريض قد يكون مشغول وقد يكون يحتاج إلى أمور أخرى فيخفف زيارته إلا أن كان المريض يأنس إليه فلا بأس أن يطيل الجلوس عنده.
Och det första är att hålla besöket till en kort tid, till att inte överdriva i tiden, för den sjuka kanske är trött, han kanske har annat att göra, och man ska inte alltså vara där för lång tid om han inte själv begär det och tillåter det.
ثم تقول هذا الدعاء الذي يعتبر كنز من كنوز الأمة المحمدية قليل من أخذ نصيبه من هذا الدعاء العظيم.
Och att du säger en viss dua som är en skatt bland de skatterna som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har gett till sin umma.
وقال الإمام أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مريض يعود مريضا فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا حفظه الله عز وجل من ذلك المرض أبدا ما عاش. لكن تقوله بخفيفات لأجل لا ينجرح قلب المؤمن هذا ويتأثر أو يتوهم أنك أنت تتعالى عليه بسبب هذه العافية فإن الله يعصمك من هذا المرض أبدا ما عشت.
فيك تأخذ الجملة جملة فأكثر أكثرها الحديث السيد أن دعاء الصهار
يقول الحمد لله الذي عافاني
الحمد لله يأخذ ورا فريس وندين أخيك دوم
مما ابتلاك به
från den sjukdom som du har drabbats av. Och han har lyft upp mig och gett mig en fadila som inte många människor har fått. Från det som han har skapat av fadil, av gåvor. Det är en mycket stor dua och man ska säga dua med en tyst röst. Så att inte han som är sjuk tar illa upp, för det är inte det som är menat. Utan det som är menat är att det ska vara ett tackande till Allah. Ett tackande att man inser att man är frisk genom Allah. Det är Allah som behåller en frisk. Det är dock många få som använder denna dua. Och det är många få som verkligen får den nyttan som denna dua innehar.
والأمر الثالث أن تدعو لذلك المريض بالشفاء من الله عز وجل فأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل مسلم من الخصوصية ما لا توجد عند المسلم الآخر فإذا دعا الله عز وجل قد يستجيب الله دعوته ويشفيه.
Och den tredje etiketten, den tredje saken adab man ska göra är att göra dua för den sjuka skull. För att när man gör dua åt någon annan så handlar man av godhet och inte av egoism och denna inshallah blir besvarad.
وتكون زيارتك خالصة لله سبحانه وتعالى.
Och din hälsna att du hälsar på din sjuka blir uppriktig, blir med ikhlas för Allah subhanahu wa ta'ala.
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زار شخصا كان يخدمه من غير المسلمين في المدينة.
Det berättas att profeten sallallahu alaihi wasallam hälsade på en person som brukar tjäna profeten i Medina.
وكان غلاما يهوديا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم.
Och det fanns en judisk pojke som brukar tjäna profeten sallallahu alaihi wasallam, hjälpa profeten sallallahu alaihi wasallam.
فمريض ذلك الشاب فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى زيارته الى بيته وجلس عند راسه صلى الله عليه وسلم.
Och profeten sallallahu alaihi wasallam gick till denna judiska pojkens hem och satt precis bredvid hans huvud.
وليس كذلك فقط بل علمه صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدخول في الدين.
Och inte bara gjorde han detta, han gick och hälsade på honom och sa och lärde honom om religionen och bad honom kom in i islam.
فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند راسه وعاده ثم طلب منه وقال له قل لا اله الا الله كلمه تسلب بها عند الله عز وجل.
Han sa till honom, han kom och satte sig bredvid honom och gjorde besökte honom på ett bra sätt och sen sa han till honom, min son, säg la ilaha illallah, det är ett ord som ska ge dig frid från Allah.
ولكن الشاب في البداية أبى أن يقول هذه الكلمة ثم دخل أبوه بعد ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه برفق ورحمة وحلم وكان الشاب لا يقدر أن يرفع راسه فكان يلتفت بعينيه إلى أبيه كأنه يستشيره في هذا الكلام.
Pojken som den lilla pojken som var sjuk tvekade först i att säga la ilaha illallah och han var ju sjuk så att han kunde inte röra sig så bra, så han med sina ögon viftade åt hans pappa som då kom in i rummet.
ثم قال أبوه أطع أبا القاسم يا بني فإنه لا يمر إلا بخير قط.
Den här pappan säger till sin son, lyd Abul Qasim, lyd profeten min son, för denna profet kommer inte med någonting annat än khair.
فأسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي فرحا يجر رداءه وهو يقول الحمد لله. فانظر علم الدين ما صار مانعا للرسول أن يدور هذا وخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم لم تنسي الرسول أن يذهب ويعوده.
Titta på detta stora tecken från profeten och från vår religion, som inte förbjöd profeten sallallahu alaihi wasallam att besöka denna pojke, och som inte visade storheten på vår profet sallallahu alaihi wasallam, som gjorde att han inte glömde bort denna pojke när han väl hade tjänat honom. Och när han gick och besökte en liten pojke för Allahs skull, titta vilken storhet och vad som händer på grund av detta.
Och
den femte och sista rättigheten som en muslim har över en annan är att när han nyser så, och han säger alhamdulillah, då ska han säga alhamdulillah. Och när han har sagt det, så ska hans bror som hör detta säga till honom, må Allah vara barmhärtig mot dig, yarhamuk Allah.
تقول الأبحاث المعاصرة أن العطاس هذا أمر غريب، فعندما يعطس الإنسان تتوقف جميع الأجهزة في داخله كأنه يحصل له موت أصغر في لحظات في أقل من الثانية، فإذا عاد بعد ذلك أول شيء يقوله بعد هذه العملية التي نراها سهلة بسيطة تتكرر علينا يقول الحمد لله، ثم نحن نشمته على هذا ونقوله يرحمك الله.
دينا نيسنين أبن ستور صوف فاستين ليتن هندلسه. Man, det nämns att när man nyser, när människan nyser, så är det så att hela kroppen stannar för ett ögonblick, precis som att man dör. Och det första man gör när man vaknar upp igen från detta tillstånd är att säga alhamdulillah för det som har hänt och att man fortfarande lever. Och den som hör honom bredvid honom säger, må Allah vara barmhärtig mot dig.
وبعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس الخصال فذكر خيار الخلق عند الله عز وجل، وقال أن هذه الخمس الخصال هي من الأخلاق الحسنة، لذلك قال خياركم أحسنكم أخلاقا. انظر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خياركم أكثركم مثلا صياما، أو خياركم أكثركم قياما، أو خياركم أكثركم قرآنا. قال خياركم عند الله أحسنكم أخلاقا أو أحاسنكم أخلاقا.
Och den nästkommande hadithen handlar om de bästa av människorna. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den bästa av människorna är de med bäst karaktär. Och tänk här väldigt noga. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger inte den bästa av er är den som läser mest Koran, eller den bästa av er är den med mest kunskap, eller den bästa av er är den som gör mest salat. Utan han säger den bästa, de bästa av er är de med bäst karaktär.
عجيب الأمر هذه الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أن الرجل صاحب الحسن الخلق لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. يمكن شخص يصوم النهار ويقوم الليل، فيأتي شخص بحسن خلقه يدرك منزلته عند الله عز وجل.
أوكي. دفين. دنا صاف مد برا كاركتر مد برا أخلاق إن ميك فيكتي صاف. Du kan som människa fasta hela dagen. Du kan som människa be hela dagen. Men om du inte har en bra akhlaq, så kommer du inte räknas som en som har bra akhlaq.
ويروى أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة في زمنه كانت تصوم وكانت تقوم، فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها في النار، فلما سئل قال أنها كانت تؤذي الناس بلسانها، فعباداتها وقيامها لم يصير شاسعا لها مع أذية الناس بلسانها وسبهم والقدح فيهم وشتمهم.
Det finns en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam om en kvinna som fastade väldigt mycket och bad väldigt mycket, och hon blev känd för att fasta väldigt mycket och be väldigt mycket. Men när de frågade profeten om hennes tillstånd, så sa han, den här kvinnan kommer till helvetet. Och de frågade varför, Och då sa han, hon brukade göra illa människor med hennes tunga. Och hela den tillbedjan, hela all den salat och siyam som hon gör kan inte göra shafa'a till henne för det som hon gör illa människor med.
مثل ما أن الخلق صورة الظاهر فأن الخلق صورة الباطن صورة باطن الإنسان خلقه ومعاملاته وصفاته صورته الظاهرة صفاته الظاهرة جسمه وبدنه وشعره لكن الخلق الذي عليه المدار صورته الحقيقية التي تظهر يوم القيامة
كاركتارا من فانس أخلاق ده إنره إتسيانده Så som vi har ett yttre utseende av skägg, av hår, av ansikte, så har vi även ett inre utseende. Och det är det som är det sanna utseendet. Och det är detta utseendet vi kommer ha på domedagen.
وكان يقول دائما إذا نظر في المرآة ورأيته يقول اللهم كما حسن خلقي فحسن خلقي.
Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade alltid göra dua till Allah om att förbättra hans karaktär. Och när han ibland såg sig i spegeln så brukade han säga, Ja Allah, så som du har gjort mitt yttre vackert, gör mitt inre vackert.
وكان يقول دائما اللهم اهدني الى احسن الاخلاق والاعمال لا يهدي الى احسنها الا انت واصرف عني سيء الاخلاق فانه لا يصرف عني سيئها الا انت فالاخلاق موهبه كبرى وكفانا ان ديننا هذا يحث عليها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت ارسلت لاتمم مكارم الاخلاق بعض الناس عنده خلق حسن وجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم هذه المكارم عند البشر حتى يعرفوا ربهم فيحبوه ويسجدوا له ويتعاملوا مع الناس
وفروفات صلى الله عليه وسلم بركة يرى دعاء ثم صار يا الله يمي دم جودة كاركتارا يمي دم بسة كاركتارا För det är ingen som kan ge mig denna karaktär förutom du. Och håll undan från mig alla dåliga akhlaq. För det är ingen som kan hålla mig undan från dem förutom du. Och det räcker med Allah subhanahu wa ta'ala när han säger i Koranen att sannoliken har du inte blivit skickad för någonting annat än fullkomligheten, fullkomligandet av karaktären. Det fanns redan innan profeten folk med bra akhlaq. Men profeten sallallahu alaihi wasallam skickades för att fullkomliga detta, för att göra detta ännu bättre.
Al-akhlaq la taqtasir 'ala al-bashashah fadab wa talabat al-wajh wal ibtitama wal kalimah al-hasana hadhihi nu' muhim min anwa' al-akhlaq kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa law an talqa akhaka wajhan falik wal ibtisama wal kalam al-hasan lakin tujad barahin 'ala anna hadha al-insan had ad-darajah al-'aliyah fi al-akhlaq يوجد إثبات برهان على أن الإنسان هذا صاحب حسن خلق فعلا يدخل ضمن خيار الناس عند الله عز وجل.
أوك ده أنت برا أخلاق برا أس ده فيسات إذا يترى مثل example أت من لير في سين برور إلى من فراتا في الدفكر سات ده أنت برا ده اسم أخلاق. لكن ده فيس أندرا صورتر أندرا إيجنسكابر سو مانيكور innehav som lyfter upp människan till att vara den bästa av människor. Man blir inte bäst av människor bara genom att vara trevlig och skratta och vara trevlig mot sina medmänniskor, utan det finns annat i människan som också är en del av ens akhlaq.
La yumkin lil insan an yusaddiqa nafsahu mathalan hinama taqulu lahu anta sahibu khuluqan hasan fa yusaddiqaha hatta yamtahinaha fa idha zaharat hadhihi al alamat fa yahmadu Allah wa yatlub min rabbihi 'azza wa jalla an yazidahu aydan min mahasin al akhlaq wa makarimihi.
Och om en person börjar ge uttryck för bra akhlaq och någon säger till honom Mashallah, du har fina akhlaq, så ska du inte tro på detta. Du ska inte ta det som att det är en sanning. Och även om du visar en bra karaktär och bra akhlaq, så ska du alltid be Allah subhanahu wa ta'ala att öka det och göra det ännu bättre.
Al-alamat al-ula inda al-insan an takun indahu qudra wa nur wa tawfiq annahu ya'fu 'amman adah. إذا كان عنده قدرة وصفاء في باطنه أن من آذاه فضرا أو ظلمه أن يسامحه ويعفو عنه ولا يتأثر فإن هذا يكون صاحب حسن خلق.
Och en av de bästa av god karaktär av bra akhlaq är att kunna hur man ska förhålla sig mot någon som gör illa dig. Att du ska kunna vara förlåtande. Om någon gör illa dig så ska du förlåta honom. Du måste ha en viss styrka inom dig, en viss renlighet av ditt hjärta för att kunna utföra detta. Och du måste ha denna styrka för att kunna försvara dig och inte ta illa upp av sådana saker som någon talar illa om dig, så ska det inte påverka dig, utan du ska försöka hålla det utanför dig.
Och här تعود في مزاملها الى ان لا يعمل الانسان او لا يجادل الانسان السيئه بالسيئه بل يقابل السيئه من الاخرين بالحسنه.
Och det är viktigt för människan, och en del av bra akhlaq är att man inte svarar emot någonting dåligt med någonting dåligt tillbaka. Utan om någon gör någonting dåligt mot dig, så ska du svara emot med det som är bättre.
لذلك قال الله عز وجل أنها مرتبة عالية وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا بحب عظيم. سهل أن يغضب الإنسان، سهل أن إذا أساء شخص إليه أن يسيء إليه فيكون مثله في السواء، لكن الأكمل والأحب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أساء شخص إليه ليس يتحمل إساءته، يحسن إليه، فإن الإحسان يغير الإساءة.
Det är mycket lätt för en människa att svara emot det dåliga mot dåligt. Det är till och med mycket lätt för en människa att svara emot det dåliga med att inte göra någonting, med att bara vara tyst. Men det är mycket svårt, och det kräver mycket sabr och tålamod för en människa att svara emot det dåliga med någonting som är bättre.
إذا قطعه إنسان أن يصيله هو لا يبقى مقاطعا له ولا جافيا له ذاك يقطعه وهذا يصيله هذا منتهى مكارم الأخلاق.
Att om en människa bryter vänskapsbanden med dig, att du ändå försöker knyta an till honom och försöker förena dig med honom igen, det är det som är styrka och det är det som är bra akhlaq.
وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمارات وعلامات على خيار الناس وخيار الخلق عند الله كمثل صاحب الخلق وكمثل معلم القرآن. لذلك قال في حديثه هذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي الرواية الثالثة كمثل الرجل الذي يكون حسن الأخلاق مع نسائه كما قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فيكون خيار هذه العلامات قد تجتمع كلها في شخص، فيكون هو معلم للقرآن ويكون من خير الناس مع أهله ويكون صاحب خلق حسن، وقد يمتاز بصفة واحدة أو صفتين.
أوكي. إنبار أكسو ميدن هذا برو كاركتارا فإنبار أكسو أك من إنكليدير أندرا كاركتارا. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i andra hadiser, att den bästa av er är den som lär sig Koranen och lär ut den. Det är inte någonting som är motsägelse, utan de hör ihop. Samtidigt som profeten sallallahu alaihi wasallam också har sagt att den bästa av er är den som är bäst mot sin familj, och jag är den som är bäst mot min familj. Så att alla de här egenskaperna hör ihop, och en människa kan ha alla de här egenskaperna.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الخلق كلهم مسلمهم وغير مسلمهم وكافرهم هم عيال الله أي عالة على الله عز وجل، وأن حب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. انظر لم يقل خير الخلق إلى الله، قال أحب الخلق إلى الله.
أوك إن الحديث للبروفيت صلى الله عليه وسلم راتر أم منيخوز tillstånd, och deras maqam är att profeten sallallahu alaihi wasallam förklarar att hela skapelsen är beroende av Allah, inte bara muslimerna, hela skapelsen, människor och annat är beroende av Allah, och Allah tycker bäst om dem som är till mest gagn, alltså till mest nytta för dem som är beroende av honom. Vad innebär detta? Allah subhanahu wa ta'ala säger att han älskar mest de människor som är nytta till andra.
النفع الأعظم لعيال الله ولعباد الله عز وجل إنما جرى على أيدي الأنبياء، لأنهم أوصلوهم إلى النعيم المقيم السرمدي الخالق عبر تعريفهم بالخالق وبتقريبهم من ربهم عز وجل. ثم كل من نحى نحو الأنبياء ومن مشى على منهج الأنبياء هو أحب الخلق كذلك إلى الله عز وجل، لأن نفعه أعظم للعباد لعيال الله سبحانه وتعالى.
أوكي. Den största sorten av nytta som en människa kan ge till en annan, den högsta nyttan är det som profeterna, må Guds fred vara över dem, kom med. Och den nyttan är den som vägledde människor, vägledde dem till Allah och gav dem vägledning i denna värld, så de ska kunna få lycka i den kommande världen. Och de som kommer efter profeterna, det är de som plockar upp detta arv, och som på samma sätt som profeterna försöker vägleda människorna till Allah.
مهما أنت عملت نفعا لعيال الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يترك لك هذا النفع الذي أسديته لأي موجود، لأي مخلوق، حتى ولو كان حيوانا، حتى لو سديت شجرة يابسة اهتديتها نفعتها الله سبحانه وتعالى لا يضيع لك هذا العمل هذا النفع أبدا لأن النفع شيء عظيم عند الله سبحانه وتعالى
att göra nytta för andra är en mycket stor sak hos Allah. Vad man än gör som människa, som nytta till någon annan eller någonting annat, glöms aldrig bort av Allah. Alla kommer få belöning för de nytta de gör för andra. Även om du skulle hitta ett torkat träd eller en torkad växt och vattna den för att den ska växa, så räknas det som att du gör nytta och du gör det för Allah och Allah kommer att belöna dig för detta.
لأن نفع العباد نفع متعدي عندما ينفع الإنسان عباد الله أو عيال الله هو خير متعدي يعود عليه وعلى غيره. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمثلة أن بعض الناس نفع حيوان سقى كلبا غفر الله له. بعض الناس أماط غصن شوكة من الطريق وجد غصنة شوكة في طرق الطريق توذي الناس أزاحة غفر الله له وأدخله الجنة. قس أنت بعد ذلك سائر الانتفاعات، كيف إذا نفع شخصا مريضا، كيف إذا نفع شخص في أمر آخر، كيف تعود عليه من الله العوائد عندما تعامل الناس وتنفعهم. احذر أن تنتظر العائدة تعود عليك من الناس، تقول أنا عملت هذا فيعود علي كذا. عندما تنفع الناس تنتظر أنت العائد من الله، تنتظر الجزاء من الله. فإذا عملت شيئا يسير ليس عند الله سبحانه وتعالى في ميزان عطائه يسير، عملت شيئا قليل يعطيك الله مقابله سبحانه وتعالى فوق الخيال. فعندما تتعامل مع النفع مع الناس دائما أنت تلحظ أنك تنتظر الجزاء من الله عز وجل ليس من الناس، ولا تعاملهم لأنهم هم، إنما تعامل المخلوقات الحيوانات وغير ذلك لأنك أنت مغمور بهذا أن تكون مظهر نفع. توجد مظهر شر، توجد مظهر خير ونفع الملائكة والأنبياء، وتوجد مظهر شرور الشيطان والشياطين. فأنت في جانب هذا الجانب المحبوب عند الله، جانب الخير والنفع.
Det är viktigt att när man arbetar på detta och försöker ge nytta till människor att man inte väntar sig någonting tillbaka från någon annan än Allah. Den som gör en nytta till någon annan och förväntar sig någonting tillbaka från dem, han får ingenting från Allah. Men ni ska tänka på ännu ett tecken på hur stor denna handling är, att ge manfa'a, ge nytta till andra saker och andra människor. Profeten sallallahu alaihi wasallam visar exempel. Till exempel en man som ger vatten till en vild hund och Allah subhanahu wa ta'ala förlåter honom på grund av detta. Eller en annan människa som plockar bort en gren från vägen för att inte någon ska skada sig vid denna. Allah subhanahu wa ta'ala förlåter honom på grund av detta. Tänk då om man gör någon nytta till en människa, till en sjuk person, till en fattig person eller någon människa som är i stort behov. Tänk då vilken belöning och vilken belöning man då kommer få från Allah.
نسأل الله أن يجعلنا من أنفع المسلمين للمسلمين، من أنفع الأمة للأمة، وأن يجري على أيدينا النفع للأمة كلها، فضلا عن أهالينا وأقاربنا وأصحابنا وجيراننا وأخواننا.
Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss till de som gör mest nytta för andra, som gör mest nytta till våra muslimska bröder och som gör mest nytta till folk och som gör mest nytta till de runt omkring oss.
حتى يقال أن المسلم في فترة وجوده في هذه الحياة لا يمكن أن يجلس بدون نفع أطلاقا، لأن المسلم هو مظهر رحمة الله، لا بد أن ينفع غيره. إذا لم يتمكن حتى من أن ينفع غيره بعمل ينفعهم بالدعاء، إذا لم مل من الدعاء لا يمكن أن يجلس من غير نفع أبدا، حتى يعود النفع على نفسه هو. لا يمكن أن يجلس كالجماد مثلا لا يذكر الله، لا ينفع، لا يهدي، لا يسدي خير، لا يؤلف كتاب، لا يرشد أحد، يبقى جامدا كذا، تفوت عليه أنفاسه العالية الغالية من غير شيء. لكن أرجى عمل الذي ينتفع به الإنسان ويعود نفعه على الآخرين يسمى النفع المتعدي للآخرين.
أوكي. Vi ska veta att de lärda har sagt att det finns inte, man kan inte vara muslim utan att ge nytta till andra människor. Oavsett om man kännetecknar det eller inte, så ger man automatiskt nytta för andra genom att göra dua för dem, genom att hälsa på dem, genom att ge honom en sak. En muslim måste alltid göra nytta för andra, oavsett om han vill det eller inte. Varför? Det är för att muslimen är det som det är genom honom Allah skickar sin rahma här på jorden, genom muslimerna. Det är genom muslimerna som resten av folket får någon slags barmhärtighet av Allah här på jorden, genom att de får nytta från muslimernas arbete.
أكبر نفع تفديه أنت للبشرية أن تكون سببا في سعادة البشرية إلى الأبد.
Och det högsta nyttan som du kan vara ett medel till, det är att du ska göra så att människan ska få en lycka som varar för evigt.
سبب إسعاد البشرية إلى الأبد أن تظهر عليك وفي أفعالك أقل صورة أو نسبية من صور أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
Och det bästa sättet att kunna vägleda någon människa till en evig lycka är att du ska kunna visa inom dig minst en eller några av de karaktärerna, de akhlaq som profeten sallallahu alaihi wasallam hade, att du ska kunna sätta dem inom dig så att du ska genom dem kunna ge nytta till resten av människorna.
Imma an tadhhar surat akhlaq an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'amalatika ma'al akharin aw tadhhar surat akhlaq an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'amalatika ma'a ahli baytik aw tadhhar surat akhlaq an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'amalatika ma'a nafsik fi aklik wa libasik wa nawmik wa af'alik tadhhar hadhihi as-surah.
Genom att du sätter inom dig, implementerar inom dig profetens karaktär, så kommer du ge nytta till människor. Antingen genom att du beter dig med en bra karaktär mot din familj, eller mot dina grannar, eller mot dina bröder och systrar i islam, eller mot dem runt omkring dig.
ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاعدة الاحتياط في الدين كيف الإنسان يحتاط يسمونه أهل الرقائق باب الورع كيف عندما يتورع الإنسان إذا شك في أمر من الأمور كيف يتورع ويحتاط لدينه.
Den nästkommande är att den egenskap från profeten صلى الله عليه وسلم som lär muslimen hur man är stabil och fast och säker i sin tro och sina handlingar.
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ان الانسان اذا اراد ان يحتاط لدينه فاذا تشكك في امر هو حلال ام حرام فالاحتياط له والورع ان يدع ما يتشكك فيه ولا يحزن على امر هو شاك فيه هل هو يجوز ام غير يجوز.
Och en av karaktärerna är att vara försiktig vad gäller ens religion och att vara försiktig i det man är tveksam om. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa: lämna det som för dig att tvivla till förmån för det som inte för dig att tvivla.
ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يورث عندك الشك إلى اليقين إلى الأمر الذي لا يورث عندك أي شك فيما تقوم به.
Lämna det som du har någon slags tveksamhet i. Lämna de sakerna och ta det som inte finns någon slags tveksamhet i.
فإذا شك مثلا إنسان في طعام هل هو حلال أم غير حلال مثلا معاملة من المعاملات هل هي جائزة أم غير جائزة مثلا مسألة من المسائل اختلف أئمة في الدين فيها الفقه منهم من يقول بجوازها منهم من يقول بغير جوازها فهو يخاف إذا أقدم على هذا الأمر أن تكون معاملته غير صحيحة فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الذي يسبب لك الشك وعدم الاطمئنان إلى أمر ينهيك إلى اليقين وإلى الاطمئنان فأنت تقوم بهذا العمل وأنت مطمئن منشرح فرح ولست تدخل فيه وأنت متشكك قد تقع في الخطأ وأنت لا تدري.
Om det finns vissa saker i ditt liv, såsom vissa handlingar, du vet inte om det är halal eller om det är haram, du vet inte om denna maten är halal eller haram, du är i tveksamhet mot det, då är det bättre att lämna det du tvekar inför och välja någonting helt annat som du är säker inför. Och profeten sa, och detta gäller även de frågorna i våra handlingar, såsom i fuqh, i juridiken inom islam. Om det finns två olika meningsskiljaktigheter som du är tveksam inför, ta det då du känner dig säker med och ta och handla efter det som du med största säkerhet blir nöjd med.
وانما يكون هذا الامر عند اشتباه الاحوال عند الانسان اذا اشتبهت عليه لم يقدر ان يرجح هذا ولا يرجح هذا او وجد الاشتباه في هذا الامر فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تبتعد وتستبري حتى ترى كيف نهايه هذا الامر.
Och om det finns någonting med en viss osäkerhet i, inte tveksamhet utan osäkerhet i, då ska du gå bak från denna osäkerhet och se till den och försöka utreda den från ett avstånd så du inte blir rotad i den och blir förvirrad i den.
بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن سيدخل علينا هذا الوقت المبارك وهو حديث رواه أبو يعلى بسند صحيح قال الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. لم يكتفي فقط بإخبارنا أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب بل قال صلى الله عليه وسلم فادعوا.
أوكي. Dies avslutas med en hadith där profeten sallallahu alaihi wasallam säger att dua mellan böneutropet och ikama är besvarat. Allah subhanahu wa ta'ala besvarar den dua som ni gör mellan adhan och ikama. Och han slutar inte där, utan han säger fad'u, gör dua till honom. Profeten sallallahu alaihi wasallam begär att vi ska göra dua för honom.
لذلك انت ايها المسلم اذا كان لك مطلب من الله عز وجل فانك تتحين بهذا المطلب اوقات الاجابه لان بعض الاوقات كشف هذا السر رسول الله واخبرنا ان هذا الوقت بالخصوص الدعاء مقبول فيه. نحن كنا لا ندري ان الدعاء بين الاذان والاقامه مثلا مقبول, او ان الدعاء عند الافطار مقبول, او ان الدعاء دبر الصلوات المكتوبات وراء الصلوات المكتوبات مقبول مستجاب, او ان الدعاء في ثلث الليل بالاخير بالخصوص مقبول. من كان يدري بهذا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كشف هذه الحقائق رحمة بأمته وشفقة عليها حتى تأخذ نصيبها من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقال لهم مثلا أن هذا الوقت الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. لذلك بعض الأئمة يقول أفضل شيء يشتغل به الإنسان بين الأذان والإقامة الدعاء, حتى وإن كانت قراءة قرآن التي هي أفضل الأعمال, لأن الآن هذا الدعاء مقبول. فإن كانت لك حاجة إلى الله تتحين بها والإجابة, ولا تستعجل ولا تستعجل الإجابة. لا تقول أنا لم أرى الإجابة, قد دعوت في هذا الوقت ولم أرى, قد دعوت لشهر ولم أرى.
Det är viktigt för oss att slutningen säga att det, vi ska ta de här tillfällena i akt och försöka handla i enlighet med dessa tillfällena. Och vi ska veta att de här sakerna som profeten sallallahu alaihi wasallam har informerat oss om, att till exempel dua är besvarad mellan adhan och iqama, eller dua är besvarad efter varje fardbön, eller att dua är besvarad när man gör, när man bryter sin fasta. De här sakerna är en del av hemligheterna som profeten sallallahu alaihi wasallam har berättat för oss på grund av hans kärlek till oss, på grund av hans rahma till oss, och på grund av att han vill att vi ska utnyttja den rahma som Allah subhanahu wa ta'ala har gentemot oss.
نسأل الله تعالى أن يتقبل دعواتنا وأعمالنا وأن يجعلنا من الهادين المهتدين ومن عباده الصالحين, المفاتيح للخير, المغاليق للشر, المباركين حيثما كانوا وأينما كانوا.